Här kommer det andra avsnittet om planetsviterna med astrologen Wilhelm Axling.
Om vi tänker oss att Jupiter är den energin som kommer ut ur ett nålsöga. Vi kan också tänka bilden av en megafon som en tratt där det expanderar ut. Det kommer ut någonting som vidgar sig hela tiden. Så kan man säga att Saturnus är precis raka motsatsen till det. Saturnus är vägen in, koncentrationen som krävs för att komma in i ett nålsöga. Alltså som en fokuspunkt. Och den har jag illustrerat på det här sättet. Så ser den ut. Va? Och om vi tänker oss nu Saturnus som den mest materialiserade formen. Den som liksom är själva den utkristalliserade formen i skapelsen. Vi tänker oss Gud som sitter vid sitt arkitektbord och gör en ritning av hela skapelsen. Så begagnar han sig ju då utav naturens egna kosmiska lagar. Det finns alltså en naturlig naturregler så att säga. Naturlagarna. Det är mittenbilden där.
Om bilden föreställer någon slags kristall som jag ser det.
Den är tänkt att illustrera hur materien utkristalliserar sig. Vi har det i naturen, i snäckor, stenar, kristaller. Allting som naturen själv har formgivit, det kommer från naturlagarna. Va? Det är den naturliga Saturnus.
De är ju begränsade till en viss form och struktur.
Ja. Men det finns alltså en naturlig energi inuti skapelsens form, så finns det liksom en naturlig rörelse. Sen när vi människor kränker naturlagarna, då måste vi ersätta dem med något reglerat, alltså ett regelverk. Och där kommer vi till människans stympning av skapelsen genom att begränsa den genom olika liksom stumma, stängda former. Bara som ett exempel kan vi ju se hur människor bygger fyrkantiga hus och infrastrukturer där egentligen ingen människa trivs att vara. För att
hur kan man komma på ett sånt påfund med fyrkantiga hus?
Till exempel, ja. Det kan vara praktiskt och så, men det är förödande för energin för de som ska leva och bo där. Va? Mm. Där har vi ju en viss förbättring om vi tänker på i Österlandet, alltså när man bygger mer runda former. Man gör inte så strikt fyrkantiga saker och ting, va?
Sen balanserar man ju upp det med feng shui. Liksom. Hey, det här hörnet ska det vara det och det här hörnet ska det inte vara det där.
Ner
toalettlocket, annars så rinner pengarna ut.
Ja. Alltså, de har ju fattat vikten av den här hur materien måste så att säga få lämnas öppen. Även om vi pratar om material så finns det, allting är liksom besjälat på något vis med energi, med liv och rörelse. Om vi tänker då i den här, vad händer då? Jo, i den vänstra bilden där så har vi ju med oss den här naturliga formgivartalangen, den har vi med oss in, va? Och sen så fostras vi människor. Vi pekpinnas till att följa vissa givna lagar och regler som oftast är väldigt onaturligt för ett barn att underordna sig, att inordna sig i. Och när man liksom inte håller sig till reglerna, då blir man kanske straffad. Och så börjar man tänka att det är något fel på mig. Jag känner mig hämmad, jag duger inte, jag får underkänt. Alltså jag får inte godkänt av mina föräldrar om jag inte beter mig enligt vissa lagar och regler, kan man säga. Så, ja. Och sen om vi tittar på hur beter sig den vuxna människan då, som har lidit väldigt mycket, fått väldigt mycket underkännande och nederlag. De hittar vi förvånansvärt ofta i vad jag kallar för uniformyrken. Vi hittar dem bland poliser, militärer, revisorer, tulltjänstemän. Alltså sådana uppgifter där människor är satta att se till att människor håller sig till reglerna. Mm. För det gör så fruktansvärt ont i dem när de ser andra människor överskrider sina befogenheter och sina lagar och regler. Så det är intressant det där med hur den här balansgången, den här gungbrädan, det är lika mycket som det som tynger på bakgrundssidan, hur vi har vuxit upp, försöker man ställa dit motsvarande vikter genom att överkompensera på den andra sidan för att hitta balans. Va? Men bägge sidorna är drama. Den enda sanningen som finns, det är den som finns precis under mittbocken. Den som gungbrädan, den som dramats gungbräda vilar på.
Mm.
Förstår ni hur jag tänker?
I stillheten på något sätt.
Ja. Ja. Nu har vi då 3 himlakroppar kvar. Hur länge har vi hållit på? Ja, det är
en timme
till. Ändå köra klart dem.
Ja, ja. Vad bra.
Mm. Mm.
Och de kallar vi för transpersonella. Och med trans menar man i överförd bemärkelse. De himlakropparna rör sig så pass långsamt i sina cykler att de täcker ofta in en hel generation i sina tecken. Alltså de omfattar ett större skop av människor. Och därför kallar man dem ofta för generationsplaneter eller i varje fall transpersonella planeter. Men de har naturligtvis ett personligt uttryck, ska jag säga. Den första utav dem, där har vi också egentligen ett motsatsspel. För lika mycket som Saturnus låser in vid en viss form, så kan man säga att Uranus, som är den första av de transpersonella, överskrider begränsningarna. För att om begränsningarna var låsta så skulle inget utbryta. Alltså Uranus är en utbrytarenergi som stöper om formen till ständigt nya uttryck. Om vi tittar på mittbilden där så ser vi ett öppet, klarseende öga. Då tänker vi att när vi föds så får vi en liten papperslapp i handen med ett stolsnummer mellan 1 och 8 miljarder. Vi får alltså en personlig biofotölj, kan man säga, i publiken, i mänsklighetens publik. Och det är en sån här rund amfibiegrej, va? Och sen i mitten där, då, där pågår livets skådespel. Och sen sitter vi där på vår egen lilla stol, vår egen utsiktsplats, och tittar in i livets skådespel. Och det finns ingen annan människa i hela världen som kan betrakta livet precis exakt på det sättet som jag eller som ni ser livet. Vi har alltså ett unikt medfött seende, en unik medfödd inblick i livet. Som om Gud lånade våra ögon för att betrakta sin egen skapelse. Just utifrån hur just jag ser på livet. För hur andra ser, det är inte intressant egentligen just för mig. Och vad händer då? Jo, jag förlorar mitt unika klarseende. Oftast när jag då ska börja skolas in i livets skola, i livets förskola. Jag ska lära mig gå i grupp och gå i ledband. Jag får inte sticka ut. Jag ska uppträda som alla andra. Och börjar jag liksom ha något hyss för mig, då börjar jag bli anklagad för att jag är inte som andra. Och då blir det sådana här föräldrasammankomster där man ska prata om vad är det för fel på det här barnet som inte kan uppföra sig som alla andra och så vidare. Man blir helt enkelt stämplad som en avfälling om man inte ställer upp på de här gruppnormerna. Och det är en förvandelse, för snart nog så börjar det lilla barnet känna sig som en särling, som en alienerad, och vågar till sist inte vara annorlunda än de andra, utan det spelar ett spel av att passa in i gruppen. Men inför sig själv så börjar barnet tro att jag är nog lite galen. Jag är nog en knäppjök någonstans som försöker liksom bara skärpa mig för att passa in i gruppen och så. Sen förstår ni, som vuxen, då försöker man ta igen på gungorna vad man har förlorat på karusellen, som det heter. Det börjar med tonårsprotesterna. Den trotsiga tonåringen som börjar trotsa för trotset egen skull, bara för att markera. Nej, jag tänker inte göra som ni säger. Och så börjar man gå emot och bli uppkäftig och hålla på. Och då spelar man upp ett drama av att göra sig märkvärdig och häftig. Helst häftigare än man egentligen känner att man är. Bara för att iscensätta någonting som får andra människor att uppmärksamma vilken häftig, avvikande, speciell person jag är. Så. Och de här hittar vi i alla såna här vad ska man säga, uttryck. Nu gjorde jag ju en väldigt överdriven bild där. Alltså, vad som helst, jag tar till vilka medel som helst. Blixtar och raketer och ballonger och fanskty, alltså vad som helst. Men se vilken fantastiskt udda, underbar människa jag är. Va?
Spektakulär, radikal, excentrisk och övertygad. Ja, va?
Precis,
ja. Överspänd. Sorry.
Överspänd, ja.
Men tänk en sorts tonårsrevolt för själva revolterandets skull kanske, men kanske mer som en vuxen som har fastnat i en tonårsrevolt som inte fått det där löst.
Oh ja, ja visst, precis. För de här ytterligheterna, det är drama. Där löser vi egentligen inte det som är själva kärnproblematiken. För kärnproblematiken beror på att vi har förlorat, vi har flackat med blicken och förlorat vårt naturliga medfödda klarseende. Vi börjar titta åt sidorna och så tycker vi, ja men här, där borta sitter det någon, de verkar ha sett något intressant, undrar vad det kan vara. Och så börjar man betrakta livet genom andras, det man tror att andra människor ser, det som verkar så jävla häftigt och uppseendeväckande. Och snart nog tror man inte längre på vad man ser själv. För det har blivit så misskrediterat, va?
Jag tänker att den här revolten som man gör är ju också i avstamp ifrån någonting. Då relaterar man ju fortfarande till det där man är emot. Istället för att gå på det här egna, går man på det egna unika. Vad ser jag? Vad är min kanal? Och det här. Men själva revolten blir som att det utgår från en annan världsbild än min egen.
Ja, ja, ja.
Som en sorts kontrast till det.
Uranus är ju vår frigörelseprocess. För grejen är att vad vi än sitter liksom fastkrokade i, så ska vårt eget klarseende ljus göra oss fria. Vi ska ha genomskådat bluffen. Vi ska se allting med friska, klara ögon och se att jag har blivit liksom jag har blivit lurad till att tro en massa saker och gå på. Det här har väldigt mycket just med generationsplaneternas roll, styr ju väldigt mycket över våra trender. Och i Vattumannens era så kan man säga att det har varit mycket sådana här trender kring excentriska överdrifter. Och där har vi också den konstgjorda människan, att med konstgjord skönhetsteknik, extraordinära skönhetsoperationer, extraordinära kläder och maskeringar och det här kylslagna, den här extrema individualismen där man ger ett sken av att inte behöva någon annan människa än sig själv. Alltså det är förödande hur det här har strypt gemenskapen mellan människor och gjort, naturligtvis i sina värsta extremer, gjort att många människor, yngre människor, tagit livet av sig till och med. Eller det går på psykofarmaka. Alltså det har blivit en hård och kylslagen stämning kring människors överlevnadsvillkor, kan jag säga. Sen har vi ju då den mest trendsättande av generationsplaneterna. Det är ju egentligen Neptunus.
Drömmandet.
Där har vi fiskarnas. Nu tappade jag bort att säga här hur himlakropparna är kopplade till sina respektive stjärntecken.
Ja, just det.
Uranus är ju kopplad till Vattumannen. Saturnus är kopplad till tecknet innan, alltså stenbocken. Och Jupiter är kopplad till tecknet dessförinnan, nämligen skytten. Har jag glömt någon?
Nej, jag tror vi pratade om resten.
Ja, precis. Mm. Och här har vi då Neptunus. Neptunus är en dröm eller en vision. När vi föds så har vi fortfarande en levande vision av det gudomliga paradiset vi emanerar från, kan man säga. Det är som att vi föds in i den här världen med en guldkopia av paradiset, ungefär som en diffus dröm, en stämning. Om vi då föds in till en familj som kanske liknar en Norén-pjäs eller något annat förtätat, obehagligt, där man kan skära sig genom dåliga stämningar, så kommer barnet att bli så skrämd, så mörkrädd, så att barnet börjar utveckla blir en drömmare, tar tillflykten till dagdrömmar och fantasier, där barnet målar upp en falsk verklighet för att liksom överleva. Och sen om den där falska verkligheten skenar iväg åt alla möjliga håll och kanter, så kan personen som vuxen bli en skenidealist. Alltså att man har flytt till sitt inbillade paradis så till den milda grad så att man förväxlar det med vad som är verkligt. De här människorna hittar vi förvånansvärt ofta i den så kallade New Age-världen. De har alltså utnämnt sig själva till Guds ställföreträdare på jorden, som ska leda alla vilsegångna människor och predika om tusen olika saker och ting i tron att de lyser upp människor. Och många gör naturligtvis goda, avsikten kan vara hur god som helst, va? Men jag menar, om en blind människa leder en blind, så är det ju ingen som ser särskilt mycket av vad som pågår, va? Det blir liksom förljuget. Men även vilsenheten i det här avseendet spelar en viktig roll, och det är att vi behöver gå så mycket vilse som vi måste för att kunna lära oss att hitta rätt. Alltså det är inget fel att gå vilse. Vi kan bara gå så mycket vilse som vi måste innan vi upptäcker den rätta vägen. Mm. Så vilsenheten har egentligen någonting gott med sig, även om det blir komplicerat.
Man öppnar ändå upp för ett, ska man säga, fördomsfritt perspektiv, eller om man säger det, ett perspektiv som är väldigt brett och stort, och man kan komma in från ett annat håll.
Man väcker upp en fantastisk dröm, man får ett mycket mer vidsträckt skop över vad som är möjligt. Man skapar ett slags allt är möjligt tänk, alltså så att det, jag tycker Neptunus har den hypnotiska effekten också, att den väcker fascination.
Alternativt sinnestillstånd.
Absolut. Men i den världen, bland vilsenheten, där har vi också alla hjälpmedel som är förknippade med droger. När man skapar ett artificiell lycka genom psykofarmaka, droger, you name it, eller genom missbruk. All form av obsession eller sån här
eskapism,
beroenden, medberoenden. Hela den problematiken är förknippad med Neptunus. Och om de här drömsjoken blir väldigt förtätade, så är det mycket komplicerat att vakna upp. Det bästa sättet att väcka sig själv ur de här falska drömmarna, det är ju ofta genom kontemplation, meditation, eller som att liksom nollställa, eller vad man ska kalla det för. Man försöker hitta den här mittbilden på något vis, den här våglängden som inte är infekterad av missförstånd. Mm. Jag tänker mig ungefär som när man, ni vet, gamla dags radioapparater, så kunde man skruva på en sån här tuningknapp för att hitta liksom en klar signal från en radiostation. Men så länge det är brus på bandet, då hör man inte exakt vad som sägs. Och då inbillar man sig resten. Det man inte förstår, det hittar man på för att få ihop det till något. Va? Men hittar man den där klara signalen, kristallklar signal, då är man liksom ett med den som sänder till min intuitiva mottagare. Så att Neptunus är förknippad med konsten att bli ett med uttrycket. Vi kan se det hos människor som teater till exempel. Att vara ett med skådespelarrollen. Glömma bort sig själv. Dans, den som dansar. Som är ett med dansen. Som har blivit så ett med sin dans att personen har glömt bort sig själv. Eller en musiker som har blivit ett med musiken och inte längre vet om sitt instrument, utan bara är musiken. Där har vi den här trollbindande förmågan hos Neptunus.
Som är helt tillstånd av trans.
Förlåt?
Ett tillstånd av trans, alltså att vara i trans.
Ja, visst.
Och så blir det här upplösningen, så det här oceanen, ett med allting. Mm. Mm, jag gillar de här positiva konnotationerna med Neptunus, som ändå är min något av en favorithimlakropp på något sätt. Jag vet inte om det är för att jag ägnar mig åt eskapism rent allmänt så, men jag tycker att den ofta får ganska negativa förtecken, att man ofta pekar på nackdelarna och farorna och riskerna med Neptunus. Men jag tänker att vi är så, jag tror att idag så är vi så disconnectade från den här rena signalen att Neptunus blir farlig på något sätt. Mm. Att vi har kommit så långt ifrån den här rena kanalen. I alla fall, vi blir så distraherade av allt det där andra. Tänker om vi säger att vi gick ifrån fiskarnas tidsålder till vattumannen, så går vi i sådana fall från Neptunus, så alltså vi lämnar Neptunus influensen och går in mer i en uransdominerad tillvaro eller tillstånd på 1000 år då. Och vad gör vi med det? Vi får liksom svårt att connecta med Neptunus på något sätt.
Mm. Nu är vi liksom skit, vi är ju precis hänger på gärdsgården egentligen till det vi menar med vattumannens tidsålder. Men man skulle kunna säga att vi lever fortfarande kvar i en neptunisk, i fiskarnas dröm om vad vattumannens tidsålder skulle kunna vara. Och så inbillar vi oss att vi
redan... Därav förvirringen.
Ja, kaos och förvirring, ska jag säga. Mm. För nu finns det lite olika tidsmätningar på det här, men en tidsmätning menar att vi har ungefär 72 år kvar. Men det finns inga sådana exakta. Det handlar ju om väldigt långsamma övergångar. Men vi är ju liksom och snuddar vid det här.
Men det man vet om övergångar är väl ändå att i slutet av ett tecken så börjar det ta färg. Så finns det ju de teoribildningar som säger, astrologiska teoribildningar som säger att man tar färg av nästa tecken, att det är ganska mycket ögon. Man pratar också om kritiska, critical degrees där mot slutet och sådär.
Oh ja, så är det. Och vi är ju precis i ett sånt skede. Man kan säga att tidsandan hänger som i ett gap mellan två levnadskulturer. Den gamla världen håller på att liksom kollapsar. Den gamla drömda världsformen av missförstånd och alltihopa, den håller på att kollapsa fullständigt. Va? Och då blir människor rädda, för att vi har ännu inte funnit den räddningslina som ska leda oss in i den nya världen. För att, och orsaken till det, tror jag, det beror på att vi ska inte kunna ta med oss någonting från den gamla världen in i den nya. Därför måste det avskiljas, som ungefär som ett helvetesgap som vi hänger i. Va? Där liksom det som inte ska med in i den nya tiden, det ska liksom för evigt elimineras. Liksom. Det ska vara rent, ett clean cut, tror jag.
Ja, så när man föds liksom, och så ska man ju frigöra sig med det här eviga kunskapen, och så går man in lite grann oskrivet, men ändå med en massa minne.
Nu har vi bara Pluto kvar, hörrni.
Ja.
Sist och faktiskt minst. Och då när vi pratar om transformation och tidsåldrar och såna här saker, så fanns det en sån indikation här för 2 år sedan. Det var faktiskt precis när vi gick in i pandemin. Samtidigt så mötte Saturnus Pluto i slutet av stenbocken. Och det som är signifikativt för konjunktionen mellan Saturnus och Pluto, det är just att det skrivs en ny källkod, kan man säga. Den gamla världen spricker sönder i sina beståndsdelar, och ut ur resterna av det så kan man säga att det föds en ny impuls. Och när inte mänskligheten hade vett om att liksom bromsa in utvecklingen, som den skenande utvecklingen, så såg ödet till att liksom lägga ut de här bromsklossarna som fick allting att hejda sig väldigt mycket. Om vi tittar på, här har jag illustrerat Pluto ungefär som i mittbilden där, så ser det ut som en sån här kärnprocess, va?
Ja, nästan som våran galax.
Ja,
en spiralformad galax.
Lite
med
så.
En sorts, något lysande ljus i mitten.
Precis. Och i Plutos innersta kärna, där sker de här evolutionära processerna. Där det som ska bort, det liksom bränns upp eller det liksom avskiljs. För att själva nyskapelsekärnan hela tiden ska hållas ren. Så man kan säga att Pluto är egentligen själva tröskeln mellan liv och död. Och det är en intressant grej det där, hur Pluto är kopplad just till skorpionen och tanken om liv och död. Men för att nå den där skapelsepunkten så måste vi också komma igenom vår djupaste fruktan. Vilket är få människor som gör, förutom de som ställs inför såna här livstrauma, de får veta att de har en kort tid kvar att leva, eller de råkar ut för någon sån här djupa trauma som gör att alla deras livlinor liksom försvinner. De kan gå igenom den där tröskeln, och det finns exempel på människor som har levt som levande döda under ett helt liv och så plötsligt kanske de har några månader kvar att leva. Och då lever de mer intensivt än de har gjort under hela sitt liv, till exempel. Ja. Men om vi tittar på den här bildserien så skulle jag säga att för det nyfödda barnet finns ingen död. Eftersom det nyfödda barnet är inte medveten om att det finns någon död. För ett nyfött barn finns bara födelse. Och det är det främsta kvittot på att döden är en illusion. Den finns inte på riktigt. Men den har tillkommit på grund av att människan ser en död kropp. Som blir kvar när livsanden har flyttat ut. Då har människan tolkat det som att döden är på riktigt. Man liksom tillskriver den döda kroppen som ett bevis på. Men det finns inte längre någon där. Den som fanns och bodde i den kroppen, den har flyttat ut. Va? Så att i och med att döden har blivit... Jag måste bara flytta upp lite grann. Så förknippad med det här definitiva avslutet på livet. Va? Så är det där också vi begraver vår djupaste rädsla. Men vad händer då med det nyfödda, eller med barnet? Jag skulle tänka någonstans i kanske 3-4 års åldern, jag vet inte när riktigt, det är väl olika. Om till exempel mormor eller farfar eller morfar dör, så frågar det lilla barnet sin mamma och pappa då, vart tog morfar vägen? Och så berättar föräldern den här hemska historien. Om det är en taktisk förälder så kanske de säger att ja, men du, morfar sitter där uppe på ett moln hos Gud och guppar och vinkar till dig nu. Och så där, väldigt så där taktiskt och fint. Eller också kanske en skyttförälder som säger precis som det. Ja, du vet, morfar slängde hon ner i en låda, vet du, och spikade igen locket och så ner i backen och nu kalasar maskarna på honom. Ja, men i alla fall. Hur som helst, så barnet kan inte skilja livsanden från kroppen. Mm. Det är det som är problemet. Barnet tror fullt uppriktigt att det blir begravt i en låda. Och ur detta spinner sig en fruktansvärd, ohanterlig skräck som lägger sig som ett lock i det undermedvetna. Då kommer barnet att utveckla en skyddsdemon. Man kan säga att barnet utvecklar besvärjelser för att skydda sig mot allt som utgör en fara för livet. Barnet hittar på tvångsmässiga, här finns en uppsjö av förslag, tvångsmässiga beteenden. Som även följer med upp i vuxen ålder. Vi har sån här tvångsmässighet som att vi ska inte gå på brunnar med A-lock på eller understegar. Alltså, det smyger sig in överallt i livet såna här betingade, tvångsmässiga överlevnadsritualer. Va? Hur som helst, i motsvarande grad som man har blivit skrämd under sin uppväxt, så kommer man i motsvarande grad att försöka, på den bilden, försöka återta makten. För det värsta en människa kan känna, det är maktlöshet inför sin egen förgänglighet. Där kommer personer av det mer extrema slaget att nästan inbilla sig att de är odödliga. Det värsta exempel jag kan komma på, det skulle vara en sektledare för en självmordssekt. När de väl inser att de faktiskt är dödliga, ja, då tar de med sig hela församlingen in i döden. För
säkerhets. Det finns ju exempel på det.
Ja, det finns det. Och det är ruskiga exempel. Sen så smyger sig de här typen av maktmänniskor. De har en falsk trygghet i att de nästan inbillar sig att ju mer makt de får, ju mer skyddade är de mot livets förgänglighet. Där har vi sådana här plutokrater, kallas det till och med ett annat ord. De smyger sig in i maktskikt i samhället. Ofta i sådana här lite undanskymda poster. Där de på något sätt fungerar som kontrollpersoner.
Typ någon rådgivare till en despot.
Ja, exakt. Precis så. De liksom manipulerar med maktfaktorer på olika sätt. De har såna här strategier för, det är lite schackspelarmentalitet bland dem där. De ser hur de liksom ska kunna uppnå ett visst syfte, alltid med makt som en slags lockbete till någonting. Va? Finner vi i de här. Och nu ska jag runda av genom att säga så här. Jag ska se om jag hittar något horoskop här bara för att visa.
Jag ser under tiden så funderade lite på det kulturella med att man säger att den här är död och det finns inget mer. Men det är ju ganska, det finns ju ganska många kulturer där man gör på andra sätt. Att man liksom, ja man kanske låter kroppen stå eller att man bränner upp den och så får alla... Så landar den i askan i en brygd som alla får dricka ur och så dransar man kring elden som en sorts tribute till den här döda. Eller att man tänker att om de här förfäderna lever vidare i oss. Så det finns ju många olika sätt att hantera döden som inte blir så där traumatiskt utifrån ett avslut.
Ja, just det. Precis. Men alltså syftet är ju också på något sätt att stävja den här fruktan som ligger i botten av alltihopa. Men då, jag skulle nog säga att de som är mest befriade från dödsfruktan, det är väl bland naturfolk, vad jag förstår. Mm. Att de har en sundare, alltså vi stuvar ju undan våra döda och det är inte så att vi liksom umgås med dem. Eller alltså,
ja, i den artificiella världen som vi lever i så kommer vi ju ganska långt bort ifrån våra naturliga krafter. Och det är väl det som är problemet, trots att det finns många fördelar.
Mm, absolut. Om man tittar på då bara som ett horoskop. Alltså, ska vi se, jag kanske har det här stället bättre. Jag ska förklara det här med planetsviterna. Det bygger på att... himlakropparna snurrar hela tiden mot sols. Håller jag sådär nu? Ja, mot sols. Och i planeternas naturliga motsolsrörelse kan man läsa in ett flöde där hela tiden allting blir nytt. Allting liksom nyskapas, befruktas och blir på nytt hela tiden. Och då försiggår sig den där rörelsen, det här flödet, i den turordning som himlakropparna ligger efter på rad efter varandra. Tänk er hur alla himlakropparna är uppträdda som pärlor på ett pärlhalsband. Då hamnar de i en viss inbördes turordning. Och den turordningen som vi har i vårt personliga horoskop, det är en variant av 12 miljoner olika möjligheter. Där kan man snacka om att vi är mer unika än att vi bara är födda i ett visst av 12 stjärntecken. Va? Mm. Och den här unika turordningen som himlakropparna ligger. Här spelar inte avståndet någon roll. Här spelar inte vinkelförhållandena någon roll. Utan här bryr jag mig bara om själva turordningen. I vilken turordning på det här pärlhalsbandet de ligger. Va?
Och var börjar du den? Svartar du vid ascendenten då?
Då börjar man vid ascendenten. Eftersom ascendenten, det är liksom sceningången i livet. Det är här vi får en persona. Att vi gestaltar en fysisk person. Och det är förknippat med jorden. Och jorden är förknippad med ascendenten. Och sen på ömse sidor om ascendenten så kanske vi har en himlakropp i 12:e eller 11:e eller 10:e huset, vad vet jag. Och sen har vi någon annan himlakropp i 1:a eller 2:a huset. Då säger man att vår ascendent är inramad av de två himlakroppar som befinner sig alldeles närmast ascendenten. De himlakropparna liksom supportar, backar upp vår persona. Som om vi hade de skådespelarna närmast vår egen personliga sceningång. Har vi till exempel en person som har Neptunus i 12:e huset nära sin ascendent, då kommer den personen att vara särskilt beroende av att vara på samma våglängd som de personer som man möter, eftersom det handlar om det där med avstämning och inkänning och alltihopa det där. Och sen kan vi låtsas att personen har Jupiter på andra sidan ascendenten i 1:a huset eller någonting sånt där, va? Då kommer det här enligt planetsviternas betydelse att innebära att den här personen i sitt Jupiter-uttryck är väldigt beroende av att vara uppkopplad på sin neptuniska lyhördhet för att kunna kläcka ur sig de sannaste visdomarna. Förstår ni?
Mm, det flödet. Absolut.
Men om vi backar och går emot flödet, då kommer Jupiter istället att köra över, lägga sig som ett hinder framför Neptunus. Och då kommer den här stora, dryga, besserwisser-personen och tycka att äsch, det där är bara inbildning. Jag vet bäst. Ska inte lyssna på såna här flummerier. Jag är den som... och så vidare. Va? Och då backar vi in i vår bakgrundshistoria. Så när vi kör mot himlakropparnas naturliga rörelse så kan man säga att vi kopierar vår bakgrundshistoria. Och där har vi också begravt vårt karma. Och vi håller på så där och kör över oss själva gång på gång på gång tills vi lär oss, tills vi löser knutarna. Och allt eftersom vi löser knutarna som ligger i baklängeslåsningen så kommer vi att i motsvarande grad kunna flöda med. Ödet försöker hela tiden få oss att följa flödet. Och det som hindrar oss från det allra mest, det är vårt ego. Alltså våra förutfattade idéer om först vilka vi själva är, hur vi tror att vi måste bete oss för att bli uppskattade och populära och så vidare och så vidare. Alltså egot har en hel uppsättning med självförsvar för att hävda sin egen betydelse. Den betydelsen som gick förlorad på vägen under vår uppväxt. Va? Det vi tappade bort från livets källa. Liksom. Det är hela filosofin i ett nötskal.
Mm. Coolt.
Coolt. Det tycker jag med.
Jag skulle bara vilja fråga det här med de planeter, det här turordningen de kommer och så. Nu pratar vi lite grann om dem kring ascendenten. Och då är det så att man går åt det ena hållet. Om man går, vad blir det då? Om man tittar på själva horoskopet man har det framför sig.
Kan ta det här.
Om man går mot sols. Så följer man någon sorts naturlig...
Vi tar det här exemplet. Där har du Merkurius. Där har du Saturnus.
Saturnus är i, vad är det, 4:e huset och Merkurius i 3:e.
Ja. Nu spelar inte tecken och hus någon roll här. Utan nej, nu tittar vi bara på en energi.
Vilken ordning de är.
Merkurius, det är ju liksom din mentala rörelsefrihet. Mm. Om du möter Saturnus där, så kan man säga att i flödet så vill Saturnus hela tiden formatera ditt fria tänk i någonting som blir begripligt och meningsfullt och som funkar i den här praktiska världen. Det är flöde. Om däremot Saturnus backar och kör över Merkurius, så kommer ditt tänkande hela tiden att få underkänt av din allra värsta kritiker. Din stränga, svårflörtade Saturnus kommer att racka ner på varenda tanke och säga, där tänker du fel, ja, det, så där funkar det. Alltså, man får underkänt. Va? Så människor som har Saturnus i turordning efter Merkurius, har väldiga utmaningar när de ska skriva eller tala eller göra någonting som tillhör Merkurius värld. För de är liksom förhindrade av sin egen värsta, strängaste domare inuti. Va? Men när de väl vänder de där utmaningarna och hämningarna till någonting konstruktivt, då blir de vassaste, mest fokuserade tänkare. Och alltså, då har de går en betydligt svårare väg än alla andra människor. Men när de väl har kommit ut ur gisslet, så blir de, finns det ingen som klår dem på fingrarna. Va? Mm. Det är hur jag tänker.
Mm.
Och det är så med alla de här. Den vanligaste...
Det här med att röra sig mot sols och medsols i horoskopet, vad illustreras det av? Eller hur manifesterar man det?
Nej, men det sköter sig självt. I och med att om du tittar i ditt horoskop, vad har du för himla kropp till exempel? Du har solen i tvillingarna. Har du någon mer, hur många grader ligger solen i tvillingarna i ditt horoskop?
8.
Har du någonting som kommer sen senare i tvillingarna?
Ja, Jupiter i 12.
Ja. Om vi tänker flöde nu då. Ja, flöde, det betyder att solen, eftersom den ligger lite tidigare i tecknet, så kommer din sol att liksom ha tolkningsföreträde. Mm. Det betyder att du är visare i ditt hjärta, solen, än vad Jupiter har för slags förutfattad visdom inom sig. Precis som du skulle säga så här, att Jupiter, alltså ditt överlägsna tänk, som om du tänker ut någonting i förväg, det här verkar klokt och vist, som att du liksom försöker tillrättavisa den visdomen som redan finns i ditt hjärta.
Mm.
Förstår du hur jag tänker nu?
Mm.
Ja, jag ska försöka förklara det.
Men jag snör in lite grann, för jag sitter och tittar på din webbsida samtidigt. Och där står... Och där ser man, det kan vi också se, vad är det, himlaord.nu heter den, va?
Ja, eller på himlaord.se.
Ja, just det. Jag fick upp nu, men man kanske kan
söka på det. Det är samma sak.
Ja, okej. Okay. Och sen så på planetsviter så sitter jag, så har jag tittat på det. Jag tyckte det lät intressant.
Mm.
Så att där finns det olika rörelser. Både att man går utifrån för att en sorts motsolsrörelse och sen med solstad utifrån horoskopet. Så
precis,
att
ja.
Planeterna rör sig ju alltid med sols på himlavalvet.
Mot sols. Ja. De rör sig mot sols. Om du tittar i horoskopcirkeln.
Ja, så, precis. Ja. Ja. Mm. Och tittar man på himlen så rör sig solen åt ja, med sols. Då.
Ja, precis. Ja.
Om man är norr,
det är ju två rörelser samtidigt.
Spegelvänt, ja. Precis.
Ja.
Just det. Mm. Så att, men jag ska säga så här då för säkerhets skull att... Det här med planetsviterna, det har utvecklat sig så oändligt mycket mer sen jag byggde upp den där hemsidan. Och jag har inte hunnit ändra det. Det som står där, det är alltså 15, nästan 20 år gammalt.
Mm.
Så att jag ska alltså uppdatera rubb och stubb där. För att
jag... Men det var ändå intressant att läsa om, tycker jag.
Jo då, det är det. Alltså grundtanken. Men på den tiden, då hade jag ännu inte kommit på den här mittbilden. Mm. Och det är mittbilden som egentligen erbjuder lösningen på problemet.
Mm.
Det tänket fanns inte riktigt med från början, utan det har kommit senare.
På tal om att allting är, sanningen är i nuet. I nuet, ja.
Och mittbilden symboliserar också den faktiska verklighet som vi sannolikt möter sen när vi lämnar detta jordeliv. Men i vårt jordeliv så har vi möjlighet att bli medvetna om den här paradisiska nuet innan vi lämnar jordelivet. Och sen finns det väl en tanke om att vi kommer återfödas till den här världen så många gånger som det är nödvändigt tills vi vaknar upp och blir medvetna om vår verkliga verklighet. Tills dess så spelar vi teater. Men det kan vara trevligt och underhållande att spela teater också. Så att, ja.
Men jag tror att man har någon längtan efter det här genuina, det här sanna kallet och det här, vad
var
det här
verkligen
kärnan och så, tror jag varje människa har på något sätt.
Ja, och det är det, det är det som driver hela pjäsen, hela skådespelet. Den här längtan efter den här befrielsen. Publiken som sitter där och tittar på en pjäs till exempel, de längtar ju efter att det ska bli en kärleksfull upplösning. Är det en upplösning som så att säga lättar på den här spänningen, det här trycket, den här ovissheten. Och det är ovissheten vi upplever, kaoset vi upplever i den här världen som får oss att längta till det här paradiset. Mm. Vi har någon visshet om att det finns där någonstans.
Mm. Det är någon slags livets dramaturgi, man vill ha det här satisfying end. Liksom.
Ja visst, precis.
Och samtidigt så är vi ju faktiskt här inkarnerade i den jordiska världen för att vi ska vara i det här. Vi ska vara i köttet, vi ska vara i lidelser och lustar och ångest och alla möjliga saker. Så ska vi också dela med de här grejerna på, i det här skådespelet.
Jajamän.
Så att vi är inte bara, man får ju också tänka att det här... Man får någon sorts, vi kan ibland få någon bild att vi ska liksom, vi är här för att transcendera. Ja, och... leva i den fysiska världen också.
Mm. Det är i den här, man kan säga att det här är kontrasternas värld vi lever i. Utan det här mörkret så hade vi inte varit medvetna om vad ljuset är. Alltså det är genom att ställa oss i den här dualistiska, att uppleva de här väldigt skarpa kontrasterna mellan delarna som vi urskiljer i sprickan mellan kontrasterna. Det är där det här gudomliga ljuset lyser in. Jag tror det var Leonard Cohen som skriver en sån fin strof i någon sång där att there is a crack in everything, there is where the light come in. Det sammanfattar nästan hela min livsfilosofi. Det finns en spricka i allting där ljuset kan lysa in.
Precis. Och just att det finns en dualitet, men det finns också en icke-dualitet, och att de två finns tillsammans också skapar någon slags dualitet, men också en hel cirkel som yin
precis,
och yang i en cirkel som är två men en.
Liksom. Ja, precis. När vi hittar fram genom skuggorna så gifter sig alla motsatser med varandra.
Mm.
Och då finns det inget, då upphör motsatsspelet kan man säga. Det är så jag föreställer.
Jag tycker att Merkurius gått in i fiskarna nu, nästan. Vi blir så poetiska nu.
Det låter så.
Ja, så, precis. Ja. Men, jag har Merkurius i fiskarna.
Ja, du ser.
Väldigt, väldigt tajt ihop med min måne. Så att jag har alltså ett väldigt starkt band mellan tanke och känsla. Så fort jag känner någon så blir det tankar, och så fort jag tänker något så blir det känslor. Jag har väldigt svårt att skilja ut de där vad som var.
Det förstår jag. Jag i månen är jungfrun, det blir också så här Merkurius och månen liksom.
Ja, okej. Okay. Men då är du väldigt du är kanske ganska analytisk då.
Ja. Det skulle jag säga.
Ja, för det är inte det starkaste kortet annars hos skytten som person.
Nej.
Det blir bara balans.
Ja, de satsar mer på det ordnar sig, det fixar sig. Det är en klackspark, det behöver inte. Ja.
Precis, men jungfru måne är lite mer inbromsad.
Ja, precis.
Men jag tänker att med de fina orden får vi avsluta det här. Jag tänker att jag ska fråga dig också, vem eller vad eller vilka är det som inspirerar dig astrologiskt?
Menar du personer eller?
Personer eller vad som helst. Liksom?
Ja, men alltså det är nog inte rena astrologer skulle jag säga. Ja, alltså för att nämna någon. Och då pratar vi månens noder. Det är ju Martin Schulman som jag sätter kanske överst på pedestalen. Om jag nu ska välja bland astrologer. Men sen är det såna här livslärare, Eckhart Tolle, håller jag väldigt högt. Alltså personer som på något sätt har upptäckt den här brytpunkten. Det här som lyser genom sprickorna i livets väv. Och där har vi ju då, ja, vi kan ju gå tillbaka till Jesus och Buddha, och jag menar det finns sådana, va? Och så finns det de som utger sig för att vara förespråkare för det, men som egentligen tillhör den här neptuniska av de skenheliga, som jag kallar det för. De skenheliga. Mm. Det låter så grymt, men ja, men det är ju så.
Ja. Fantastiskt. Och då de sista frågan är, var kan man hitta dig och vill du göra reklam för någonting?
Ja, alltså jag finns ju på, man kan ju nå mig via min hemsida då som heter himlaord.se. Ett enda ord, alltså himlaord.se. Eller mitt telefonnummer, ska jag lämna ut det eller?
Det får du välja själv.
Ja, det går bra. Det är 070 och så är det 622-4985. Sen har jag även en Facebook-sida på Facebook. Man kan ju lägga in liksom egna grupper. Så det har jag på Facebook.
Kanon. Då kan vi länka det i texten till avsnittet så kan folk...
Ja, gärna. Ja, fint. Toppen. Mm. Kul. Det var så trevligt att prata med. Det...
Ja, tack, detsamma.
Det var väldigt spännande att ta del av din långa erfarenhet, tycker jag. Sånt är intressant.
Jag är inte färdig på något sätt.
Nej, alltså, vem är det? Ja. När blir man det?
Nej, man blir aldrig det, va? Och ju mer man kommer underfund med, ju mer kommer man underfund med att man inte har kommit underfund med. Så att det är liksom, det är en never ending story. Det är det som är fascinerande.
Det är också en del av varför vi heter Tredje husets podcast. Det är för att det är det här livslånga lärandet att vara i någon slags beginner's mind. Eller liksom att så här, konstant lära sig och vara i någon slags elevställning. Så.
Precis. Och tredje huset leder ju då så småningom in i nionde huset. För i nionde huset kan man säga att om tredje huset är som en mosaik av olika trådar, så blir nionde huset som den väv som framkallas när trådarna vävs samman, som är en helhetsbild. Mm. Det är en bra metafor att tänka.
Den är fin.
Så att det här avsnittet ger upphov till den väven då.
Vi får hoppas det. Vi hoppas på det bästa att vi kan.
Ja, men vi tackar så jättemycket. Och så säger vi tack till er som har lyssnat och tittat. Och tack och hej för denna gången.
Tackar. Ha det fint.
Ha det fint.